I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fan, Nadim, det trodde jag inte att det skulle komma en Boys Will Be Boys här från dig.
Out of character, eller hur?
Ja, det såg jag inte komma.
Hur var det här då?
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 Ja, hur var det här då?
Halloj, halloj och välkomna till podden Hur var det här då? Den här veckan som har varit då så har ju Peppe lagt till med en liten utlandsresa, va? Har du haft semester, Peppe, eller?
Ja, men jag var tvungen att ta ett litet break. Drog till Kroatien i några dagar och känner mig utvilad. En bra start på sommaren. Känns jäkligt gött.
Hur stor del hade Viktors hånande under den här poddinspelningens gång behövt, spett på din känsla att behöva ett break?
Ja, men 98% skulle jag säga. Jag var tvungen att klippa allt.
Mitt hånande. Det är väl Martin som har hållit yxan.
Fan, jag trodde jag skulle kunna bara glida under radarna. Jag tänkte gött, det är Viktor som får.
Nej, du är ju storböden för fan.
Frisyren är krasigen anpassad också där, Peppe, ser vi.
Jag drog av den när jag kom hem. Så nu känns det, ja, men det känns annorlunda, men ändå helt okej.
Jag måste fråga, Peppe, var det en planerad avrakning eller var det en hemma frisyr gone wrong?
Nej, det var en planerad sådan. Ja. Jag har tänkt på det i några år och så tänkte jag, nej, jag väntar. Men nu kände jag, nu är det dags.
Jag vill berömma dig, du passar i det.
Mycket snygg faktiskt, tack, mycket tack, snygg. Tack,
tack. Nadim, är din bild av Peppe att han gör någonting oplanerat?
Nej.
spontan och flexibel.
Jag vet att han klipper sig själv och jag har också haft en period i mitt liv när jag gjorde det och jag vet att det ofta blev jack och det blev fult och då rakar man av det när det blev fel.
Därför blev det Edvard Blomfrippa på dig sen.
Ja, precis. Klippa mig aldrig, bara låta det vara.
Det är bra.
Och vägra båtmässa.
Blir så irriterad.
Ja. Härligt att ni bjuder på att ni klipper er själva. Det är imponerande. Är det? Det är ju lättare nu, Peppe, när du har den frissen.
Gör du också det, Målan?
Yes. Jag klipper inte så mycket, jag rakar mest faktiskt.
Ja, fattar.
Det är väldigt skönt. Man känner sig ren efteråt. Karl och Ren och tänkte jag på Stefan Ren, men det är en annan fotbollsspelare som har lagt av nu här precis i dagen och jag har ju hört rykten om att Viktor, du är inte ledsen då riktigt, men
ja. Nej, men ja, jag blir alltid så här lite, det är liksom en epok som slutar, Zlatan, och då tänker man tillbaks liksom att alla liksom så här högtidsstunder under livet som man minns då när han har spelat och framförallt i landslaget som liksom ja, det blir lite av en egen livshistoria som summeras i alla de här matcherna. Man har suttit och hejat med vänner och haft trevligt. Man minns ju liksom det där. Så att då blir jag lite nedstämd när sånt här händer. Och sen tror jag inte att, jag kan ju inte så mycket om fotboll på något sätt, men när får vi fram en sån där spelare igen? Vi är ju annars den breda jämna medelmåttans starka lag liksom.
Men alltså, bilderna som har basunerats ut ifrån San Siro och ifrån hans avsked, det är ju otroligt starka scener. Och jag menar, man minns ju, man har ju följt och älskat Zlatan, eller jag har gjort det från dag ett, men jag vet också otroligt omdebatterad och omdiskuterad han var. Jag vet, jag har suttit på jobbet med jävligt många kollegor som har haft otroligt svårt för honom. Och jag minns också hur det var när han kom upp och allt det där, och allt han har gjort för fotbollen liksom. Erik Niva skrev en text... skrev en text idag om det som var otroligt starkt. Jag tänker inte ens berätta tillbaka den. Jag har delat den på mina sociala kanaler. Den behöver läsas, för det är just att han tog fotbollen dit den inte fanns liksom, och öppnade så otroligt många dörrar. Nej, han är en... Jag tror inte vi kommer uppleva någon ny sån här person i Sverige under våran livstid i alla fall.
Det känns också deprimerande.
Ja, men ur rent personligt plan, så när man tänker, som man pratar som ni gör där, om en epok och en legend och så här, så är det en person som är yngre än jag själv. Det tycker jag också känns lite, man känner sig väldigt gammal off.
Du får, ja, du får sörja med en liten bärs ikväll, Viktor, helt enkelt.
Ja, vi sörjer och minns och saknas på olika sätt.
Ja.
Jag kommer att välja stimuli.
Ja, det tycker jag.
Ja, kompis.
Du har upplevt någonting annat runt fotbollen istället i veckan.
Alltså ja, jag vet det fan alltså. Jag älskar fotboll, jag är uppväxt med fotboll. Jag kommer alltid älska fotboll. Lite oljepengar håller på att förstöra världsfotbollen för mig. Lite grann ska jag säga, inte helt. Men menar, gå och kolla på lokal allsvensk fotboll när det går bra för ditt lag och det är bra väder och det är bra stämning, det är fantastiskt tycker jag. Men jag tycker det är lite tråkigt, för det kommer också, ofta också med lite ledsamheter, om jag ska vara ärlig. Och det har inte undgått någon vad som hänt i Stockholmsderbyna, och vi har haft lite stök här i Borås lokalt när både Malmö och Djurgården har varit på besök, och jag tycker det tar udden av ganska mycket. Jag menar, jag har bekanta som har varit på läktaren där deras barn har alltså utstått mer eller mindre, om jag kan säga, inte bara verbala påhopp utan även fysiska, ett fysiskt påhopp för att barnet ville liksom filma inmarschen. Och det tycker jag är när jag fick höra det efteråt, och det blev liksom diskussion om det, och jag började ju koka liksom över sånt här. Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det. Man kan ju skrika och skriva arga inlägg och lite sånt där, men någonstans så känner jag att det är något fel, det är något skevt i en ganska stor del av supporterkulturen, där man liksom mer eller mindre, de vill ju inte, alltså deras försvar då, när jag har fått pratat med dem och jag har läst, det är att de inte vill att man ska använda mobiltelefonerna och filma och fota för att man ska främja upplevelsen. Det är det de säger. Men alltså, det där är sånt jävla skitsnack. För att alla som vet något om något vet att enda anledningen de vill, det är att få deras bengalbrännare och maskerade personer inte ska fastna på film och försvåra polisens arbete. Jag menar, vi har ju liksom områden i Sverige där tystnadskultur och bla bla bla, särskilt utsatta områden där våldet och har en stor del, och jag ser exakt samma fenomen. Det är alltså män med liksom i subkulturen med våldskapital som använder andra, som använder sitt våld eller hot om våld för att få andra att göra som de själva vill, för att skydda sina egna. Det är samma mekanismer överallt. Och nej, det har stört mig och tagit lite grann udden av det här fina som jag tycker som faktiskt allsvenskan är för mig.
Och det är den enda riktiga no-go-zonen, är ju faktiskt läktarna. Det har ju varit väldigt tydligt nu och öppet från polisens sida också. Vi kan inte gå in där. Det går inte. Och de tycker ju också, supportarna öppet, att polisen inte har det att göra, utan det är deras plats där ingen annan ska vara. Och som du var inne på med mobiltelefonen, jag har sett texter på de här grupperingarnas webbsidor där det står uttryckligen att ha inte med telefon och använd, eller om du tar med den då, så använd inte den. Tänk på dina vänners integritet och säkerhet, och om du ser någon annan som använder mobiltelefon, säg till den personen och ta bort den. Så man uppmanar verkligen till att man ska inte dela någonting som kan hjälpa myndigheter.
Sånt jävla sjukt klimat liksom. Vi pratar en fotbollsarena.
Men ja, vi pratar barn. Ja. Vad fan är det frågan om?
Riktigt illa. Jag vet inte om ni heller har tänkt på det, men har ni sett debatten i sociala medier just så här? Men när det är liksom upplopp och kravaller i förorten, ja, men då tar vissa sidor en jäkla stor del. och andra desto mindre. Nu när det pratas om fotbollskravaller och upplopp, ja, då tar den delen som normalt sett är tyst ton och den andra backar hem. Är det någonting ni har reflekterat över?
100%. Hyckleriet är överallt.
Kan man inte bara liksom stå emot liksom jävelskap överallt, över hela linjen? Det här tycker jag blir lite så här konstigt i hela
jag
den här
tycker
debatten. Men
dock att jag har sett väldigt många krönikörer och sportkrönikörer, men även andra journalister som tydligt har markerat liksom hur skevt och snett det är det som pågår på läktarna. Och det tycker jag är bra när andra darrar på manschetten och pratar om att man förstår deras frustration och sånt där svammel.
Ja,
liksom.
Det är så sjukt i uttalandet.
Ja, det är som vekhet att stå och babbla om frustration, ja, när det är ren brottslighet som pågår. Det går inte att försvara. Ja, känslor.
Ja, men tror ni inte de är rädda?
Ja, men, jo, det är de säkert.
Rädsla, oro.
Jag menar, jag jobbade inte på derbyt senast, men mina tre döttrar var där med en bekant och hade fått biljetter och skulle titta. Liksom. Och då när man får ju rapport att nu brinner det på läktaren när de kastar bengaler. Liksom, man ser ju framför sig hur folk bara rusar i panik. Och sen blir det här bråket liksom senare. Det känns ju inte bra. Otryggt, osäker miljö.
Ja, det är svårt om man ska göra åt det. Vad nästa steg nu funderar man?
Nej, jag tycker inte det är svårt alls.
Reinfeldt och massa andra. Är det inte lite
svårt
att veta?
Det är inte
svårt.
Det ska vara tomma läktare. För då kan jag säga dig, då tappar de massa pengar. Och då kommer man vilja ta tag i det här som man inte vågar nu.
Du menar klubbarna behöver ta större ansvar?
Ja, de behöver ta större ansvar. Hur kan liksom de få in de här bengalerna och allt det här hela tiden på alla matcher?
Igår när igår när det var av visiteringar innan insläpp, så hittade man ju ganska mycket pyroteknik på djurgårdare, och då blev det blev ju mer eller mindre upplopp. Nej, det blev liksom väldigt tumultartat, och den här vakten som hade hittat det här liksom fick ju utstå ganska mycket. Och jag tror vi har en kille anhållen för det idag, om jag inte minns helt fel.
Jag tror det blev ett våldsamt upplopp. Jag tror det rubriceras det.
Det blev det, ja, det ser man. Och då ändå hittade de lite grann, och ändå så brann det överallt på läktaren. Och vet du vad det mest patetiska som finns är? Det är att när de står och brinner och håller i de här facklorna på läktaren, tycker jag vad man vill om dem, men då sätter man liksom klubben upp en skylt. Typ, det är förbjudet att använda pyroteknik. Min dotter som är, vad är hon? 11 år gammal, sitter och tittar på bredvid mig. Varför sätter de upp den här? Du är ingen som lyssnar på det där ändå. Det blir så otroligt fånigt. Vad skickar det för signal? Ja, men exakt. Ja, nej. Ja.
Nej, det känns som att det har eskalerat den här säsongen också. Nu har inte jag jobbat så mycket fotbollsmatcher, men ni som har, framförallt Martin och kanske, eller Viktor.
Det har inte börjat bra alls.
Nej, det har helt klart fortsatt. Hösten var ju dålig redan, och sen så har det fortsatt den här säsongen. Även Häcken, som är det laget som är där jag jobbar, som alltid har varit ganska lugnt och hyfsat städat. Där behöver vi också ha lite mer resurser. Och det fick jag när jag pratade med några supportrar senast och tillrättavisade dem där. Och var de arga för att vi satt in. Vi plockade ut folk som hade betett sig illa i uppmarschen, och de tyckte att det hjälper inte. Det kan ju inte gå på oss här. Det kommer bara bli värre. Förstår ni inte det? Om ni liksom jobbar mot oss kommer det bara bli värre, i deras inställning. Att man ska bara låta dem vara, och de får bara göra precis som de vill. Ska få gå från de här 100 metrarna i sina marscher och så bete sig precis hur som helst och kasta bangers och bengaler och bete sig mot folk. Det är ju inget annat sällskap någonstans som får bete sig så här. Liksom. Det blir helt bisarrt.
Tänk precis samma fenomen, och så flyttar du till förorten och så byter du etnicitet på de grupperingarna, och så säger de exakt samma sak. Du är det ramaskri på precis det som Peppe nämnde innan, på stora mediesidor och allt sånt där. Nu är det många som har markerat mot liksom det uppenbara som man måste markera inför, men det är ingen som klumpar ihop, det är ingen som ser liksom strukturer alls på samma sätt, som vill härleda allting till kultur, etnicitet och bakgrund på det. Och det är det hyckleriet som jag kräks på, för att den stora skillnaden på de som reagerar åt det ena och inte åt det andra, det är vad de drivs av. Det är vilken ideologi de tillber och vilken, liksom, vad de har för agenda med det. Och det är det som är skillnaden på oss som jobbar med de här sakerna. Vi gör inte skillnad på det sättet. Vi ser de här fenomenen, för vårat jobb är detsamma oavsett vem det är. Och därför gör det oss ganska ofta till oftast de klokaste i rummen, tycker jag.
Ja, och det är så konstigt. Jag förstår inte den för den på fotbollen i Sverige här, så i under matcherna och i början på matchen med tifona och de sångerna och det engagemanget och stämningen som är på läktaren, det är ju fantastiskt. Det är ju en magisk upplevelse att vara på en läktare och kolla. Det är ju fantastiskt arbete och all planering och tid de har lagt ner på de här tifona, och så tycker man ändå att det är okej att sabba liksom, och det här och skapa så mycket dålig publicitet och allmänt dålig inställning till vad fotbollssupportrar är. Det är så mycket vackert där. Jag fattar inte varför man inte vill få bort det här våldet. Jag ser liksom inte vad är poängen. Det är väldigt konstigt.
Jag håller helt med dig där, Martin. Det blir liksom alltid de här tråkiga rubrikerna istället för att hylla den fantastiska supporterkulturen som vi har. Och ja, men om de nu vill slåss och få ut sin frustration och ilska eller vad det nu är de besitter här, ja, men gör det på något helt annat ställe, helt bortkopplat från fotbollen, så kan det få sina egna rubriker och konsekvenser, och så får detta liksom ramas in som den fantastiska folkfest vi har. För det, ja, men det är liksom, det är rätt oskönt mot alla de här goda, fina, ideella krafterna som lägger ner oändligt med tid och resurser, med resor och sånger och tifon och sådär. Det är riktigt pinsamt, och att klubbarna är, ja, vissa klubbar är väl lite bättre att ta avstånd, men andra är ju helt flata. Sen jag kan delvis förstå det, för det är ju inte så jävla roligt att stå i vägen för de här grupperna, men någonstans så ingår ju det i det uppdraget man faktiskt har som säkerhetschef eller ansvarig för det här, de här arrangemangen och så vidare.
Ja, men en annan grej, när de tänder av en bengal, då flyger du i den här tändhatten eller vad det är, den som är den, ja, själva locket liksom, den flyger ju rätt långt. Och igår så är det också så pinsamt. Det finns ju inga liksom, inte galler på sig, men inget nät framför, för att det är trevligare för supportrarna att stå utan nät. Men vet ni hur många säkerhetspersonal som sprang in på plan mitt under pågående match, alltså inte ens under avbrott, och plockade såna här tändhattar eller de här locken från planen flera gånger om. Flera gånger bara in och ut. Vi hade de här liksom en typ bollkalle som bara sprang in och ut och hämtade de här jävla grejerna som flyger in på plan. Är det inte dags att sätta upp nätet snart igen då, om det inte kan skötas?
Alltså, jo, det är väldigt,
det är så flat. Det är så flat.
Ja. Ja, man är ju rädd för att göra någonting där, för att man är rädd för vad man skapar, och man sitter ju helt i famnen på dem där.
Men Martin, ja. har du som jobbar mycket med just fotbollsdelen där, har ni koll på hur långt in supportrarna är i de olika föreningarna?
Nej, men 51%
Jo, men det vet jag. Men jag tänkte mer hur långt in de är. Alltså, hur nära är de klubbcheferna och sportcheferna och detta?
Nej, alltså vi vet ju att det har förekommit hot tidigare, och det förekommer en massa påtryckningar när man är med uppe och vill ha olika... Man får ju hela tiden olika samtal när de är missnöjda med högsta ledningen och så. Men mer i detalj så, det kan jag inte uttala mig om hur det funkar riktigt. Men man är ju nära, tänker man. Man trycker på liksom. Och precis som vi är inne på att man gör i förorten också, att man försöker påverka för att skapa sig själv, freda sig själv så att man ska kunna göra någonting där. Man är ju påverkad hela tiden för att det inte ska bli någonting som missgynnar dem själva där, på olika sätt.
Ja, utan några som helst belägg mer än en känsla, så tror jag tyvärr att det inom vissa föreningar finns lite för starka mörka krafter som påverkar mer än vad som är bra. Jag tror att de har lyckats på sina håll, tyvärr.
Det känns som lite liknande som man haft ett tag i förorten, särskilt utsatta områden, så har man haft en tanke om att om man anställer och engagerar gängkriminella och tar hand om andra gängkriminella, så kommer det bli bättre för att de lyssnar på dem. Och samma, det finns ju många tidigare som har tillhört våldsamma delar av huliganismen som har roller i föreningarna. Det finns några lyckade exempel, väldigt lyckade, som gör det jättebra. Där det inte är några problem. Men det är lätt att det också blir problem, för man har dubbla lojaliteter och så vidare.
Alltså, det är inte meningen heller. Jag tror inte någon av oss har en mening liksom att vara neggig liksom, eller vara liksom allmänt fientlig mot det här, men det finns saker och ting som måste beröras och som måste tas upp. Så att alla vi här tycker ju om fotbollen, men det finns någonting som är riktigt, riktigt skevt i en stor del, jag vågar påstå en stor del av den svenska supportkulturen alltså.
Ja, men vi tar ju avstånd från våldet. Vi inte supporterkulturen i sig. Och det är ju där den glasklara linjen är. Våld är liksom inte okej, punkt. Supportkulturen och allt vad det innebär. Fantastiskt, fortsätt med det. Så det är liksom inget... Det är inga konstigheter överhuvudtaget där.
Nej, bra sammanfattat där, Peppe. Men vi går vidare här lite grann med våran kära vän Martin då, som varit med om lite grejer sista veckan här. Men vi tar det ihop med dagens lyssnarfråga, tycker jag.
Dagens lyssnarfråga. Hej, hur var det här då? Min fråga till er är varför ni inte ingriper när det skjuts fyrverkerier och liknande vid studentfiranden på en stan. Det undrar en frågande mamma.
Yes, och det är ju detta då, Martin. Du har jobbat med studentfirandet här i Göteborg idag, senaste veckan. Hur har det varit?
Nej, men jag har jobbat även studentfiranden i Göteborg på främst Götaplatsen senaste åren och som insatschef då vi har specialutbildad polis där, samma polis som används vid fotbollsmatcher som varit inne på och även demonstrationer, det som är, vi har nämnt tidigare, SPT, den särskilda polistaktiken som man ska hantera folkmassor och stöka folkmassor, och den personalen behöver vi ta ut för studentfiranden. Och då främst har det blivit så, det har blivit en tradition att man åker runt de här studentflaken efter utspringen på skolorna och sen så släpps man av någonstans och sen så kommer en hel del människor upp till Götaplatsen, och då är det, tyvärr är det då det blivit en grej att just gängkriminella och med lite entourage tas upp dit. Vi hade som mest upp mot 1000 personer på Götaplatsen. Så vi behöver hantera, och det man gör där är ju, man, om vi inte hade gjort någonting så hade man sprutat ketchup, kastat mjöl, skjutit fyrverkerier, kastat bangers, där nog ut eller kommit lite slagsmål, och sen så sprutar man ner varandra med pommackflaskor. Jag kan säga den som vill tjäna pengar, eller det är några som tjänar pengar på att sälja pommackflaskor, jag tror de kostar 35 kronor styck, och jag har sett flera tusen flaskor där under veckan. Så det har varit tisdag till fredag har jag jobbat där. Och då har vi tar beslut om så kallat PL24-område, polislagen 24 paragrafen, när man förväntar sig ordningsstörningar, så har vi klassat området som sådant och sen då kunnat visitera och försöka begränsa det här stöket lite grann. Så det har vi gjort i veckan, och vi har haft poliser med kameror och vi har satt upp övervakningskameror på området för att försöka se och kunna lagföra personer som begår brott där. Och vi har haft faktiskt, i år har det varit lite färre förverkerier. Det har varit en del bangers och sånt på skolorna. Och sen har vi haft några inne på Götaplatsen där. Vid något tillfälle har vi kunnat se den som gör det. Men annars är det ju, apropå frågan då, så är det ju samma. Om man ska lagföra någon så är det ju de bevisen som krävs. Vi måste ju kunna ha någon polis som, eller få det på film. Någon som ser när det sker. Och nu är det ju en folkmassa om 1000 personer på Götaplatsen. De som vet hur det ser ut runt där, så är det ganska svårt att se. Man ser, det man brukar se är att det plötsligt springer iväg 5 personer från samma plats i olika riktningar och sen så smäller det. Men då kan vi köra ut dem. Det krävs ju ingen högre. Kan vi liksom ta ut dem från området för att de har ingått i det stöka gänget. Men det är svårt att lagföra dem för själva förverkerierna om man inte vet vem det är. Det är väl en lång utläggning om den frågan.
Ganska många olika flaggor där, eller? Är det...
Ja, väldigt många olika flaggor. Inga svenska flaggor. Och det uppmärksammas lite grann. Det fanns även någon journalist som rörde sig lite grann. Jag såg i GP stod det något. Därför syns det utländska flaggor eller någonting. Ja, det är ju...
Ja, de hade en förklaring. Matt.
Ja, de hade någon förklaring. Jag tycker det ska inte behövas som förklaring. Jag tycker har man ett ursprung från ett annat land så många gånger så är man säkert väldigt... Många gånger är man väldigt stolt över det. Och det är klart att man vill visa upp det. Man tar studenten och så vill man visa upp det. Fan, åk till turisttäta kvarteren i Thailand. Det hänger ju fan svenska flaggor precis överallt där.
Hade jag tagit studenten i ett annat land så hade jag velat vifta med en svensk flagga. Liksom för att vara stolt över mitt ursprung och var jag kommer. Och samtidigt visa att liksom, här har jag gjort en bedrift. Och liksom... den här personen som kommer från det här landet, jag har lyckats i ett nytt land. Det är väl en jättebra bedrift, och det är väl alldeles utmärkt att kunna icke-fråga.
Ja, det är en icke-fråga. Men eftersom det ändå tas upp och det verkar vara någon som... Jag vet inte om det kommer någon grej, det var en journalist där.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Som brukar försöka spinna lite på såna grejer och dra upp lite såna strömningar. Swish-journalist. Men jag vet inte, jag får se vad det blir om det där. Jag hoppas inte att det blir så mycket. Det var inget stök runt den personen och höll sig lugnt. Men det är ju, jag tror de som upplever det, som inte ingår i det och åker förbi. Man såg lite chockade människor och det ser ju bedrövligt stökigt ut när det här är klart. Det ligger ju hur mycket flaskor och konfetti och skräp som helst på Götaplatsen som dock städas upp snabbt av staden. Men det enda glädjande var att det var lugnare i år än vad det varit tidigare. Vi hade inget våldsamt upplopp och vi hade inte den typen av aggression mot polisen som var tidigare, utan det var en trevlig stämning men lite allmänt stökigt, får man tycka som medelålders man, att det, man vill ju ha det helst lite mer lugnt. Men de sköts ändå ganska bra, trots att det var väldigt mycket gängkriminella individer från olika nätverk, så vi befarade att det kunde bli stökigt. Men det gick bra, mycket tack vare massa goda, bra poliser med stort tålamod.
Men det här kulturkriget som vi alla mer eller mindre indragna i, vare sig vi fan vill eller inte liksom. Men är inte det väldigt tröttsamt varje år? Men runt jul så ska man babbla om Lucia och julmust, och runt påsk så är det det ena, och runt student så är det flaggor. Det är återkommande hela tiden och liksom, det blir så tröttsamt. Nu hakar ju vi på det här också naturligtvis, vi är lika mycket en del av problemet ibland, men jag menar, det blir ju en grej år efter år efter år efter år. När fan är det nog? När säger vi bara stopp? Alltså, när slutar vi springa på de här bollarna som de här kulturkrigarna slänger framför oss hela tiden? För någonstans så blir vi liksom, eller nu säger jag vi, inte vi här i gruppen, vi som kollektiv, vi som land, vi som samhälle, vi som, vad är det nu vi kallar oss, sociala mediepersoner, kollegor, opinionsbildare, vi blir också liksom bara nyttiga idioter åt de här kulturkrigarna som bara vill använda någonting för att vrida fokus ifrån något annat verkligt. Men har vi haft hur många våldsdåd har vi inte haft den här senaste veckan eller senaste två veckorna? Det är ganska mycket. Det är inte alls lika, hur mycket har det pratats om till förhållande till de här jävla flaggorna? Det är något fan trasigt alltså.
Men har inte det här blivit en del av just det här att vi har blivit så rädda att kränka folk? Så att vi liksom har ändrat vissa traditioner. Man får inte ha skolavslutning som i någon kyrka eller som det har varit någon gång. Och
ja, men får man inte om det då?
Det är skitsnack.
Vad kommer det ifrån?
Ja, men vänta lite nu. Jag tar liksom ingen ställning. Jag bara lyfter. Jag säger så här. Jag tror att det kommer utav att man i vissa delar i landet har valt att inte ha sin avslutning i en skola. Man har valt att inte sjunga nationalsången. Nu vet jag liksom inte exakt vad som har, men det har ju varit några sådana här grejer. Man har inte velat kränka någon. Alla ska vara inkluderade. Och så har man gjort avkall på vissa grejer. Är det inte därför det här kulturkriget som du säger, när det fortsätter och liksom eskalerar stundtals, är det inte därför?
Men det med nationalsången, var inte det bara att det aldrig varit liksom förbjudet eller att man stoppar det, utan det är en sån grej som man för upp varje år som inte stämmer liksom, för att någon
så råttan i pizzan grej liksom.
Ja, exakt så. Och det här är en del av kulturkriget. Det är en del av att någon slänger den bollen. Man får inte sjunga nationalsången på XXX-skolan i den staden. Och sen kollar man med dem. Jo, men vi har bytt lokal. Eller vi får inte vara i kyrkan. Jo, men vi har bytt lokal för att vi inte får plats. Alltid ska vara en del av det här pågående att invandrare håller på att ta över narrativet som är en del av kulturkriget. Så det du nämner där precis, Peppe, det är en del av kulturkriget. Sen vet jag inte om det är sant eller inte, eller vad det finns för källor. Men många gånger har de här källorna blivit dubbel dubbelkollade. Vi har haft ett lokalt sånt här i Borås. Visar sig, det stämmer inte alls, den informationen som har läckt ut bland de här kulturkrigarna.
Nej, och det ska man väl säga att sanningshalten, eller ta reda på sanningshalten utan att man liksom drar igång ett drev och ett spinn, ja, den är ju inte alltid liksom optimal. Man hör någonting och så blir det en sanning och sen så eskalerar det. Men om jag inte är ute och cyklar så har det varit några gånger där man liksom har valt att ta avstånd från det man tidigare har gjort för att liksom alla ska inkluderas och så vidare. Och jag är relativt säker på att det har varit så på några ställen. Sen så, ja, jag tror absolut att jag har överdrivits på många håll och direkta osanningar på andra, men jag tror att det var bara en liten del av förklaringen. Sen kan jag också, jag håller med, alltså har vi inte större problem än vad man käkar på midsommar eller liknande. Och det är rätt sjukt hur sådana här icke-frågor, kan jag tycka, får sånt jäkla spin. Ja, men som du säger, när vi har X antal skjutningar och sprängningar, det borde liksom ligga ut på agendan överallt hela tiden.
Krig i närområdet.
Ja, dessutom.
Ja, men är det inte så samhället funkar, att man tröttnar på grejerna?
Ja, men är inte det Sverige ett nötskal också? Man, istället för att prata om de riktigt stora problemen och hur man ska åtgärda det, så blir det någon sån här subdebatt om icke-grejer.
Men det är ju för att de som driver debatten driver den åt det hållet. Det är ju precis samma. Och vi kan ta ett annat exempel då på andra sidan. Vi ska ta Lena Anderssons text i SvD som blev också oproportionerligt rejält omdebatterat. Det var ju ett spin åt ett annat håll. Men också viktig fråga, men absolut inte liksom på den i den magnituden som det sen tog sig fart liksom.
Ja, jag hörde också den diskussionen där på P1 eller vad. Jag tycker, ja. Allting blir så stort och så tramsigt.
Vad var det för diskussion då?
Nej, men hon opponerade sig mot att det var någonstans man sa att det fanns svält i Sverige. Att på grund av människor inte har tillräckligt med pengar för att köpa vissa råvaror. Och det var även att skolorna hade larmat lite om att man äter mer på skolorna nu. Och det att det då har gjort som ett tecken på att människor får för lite mat hemma, eller många barn får för lite mat hemma. Och då menar hon på, om jag ska bara ta det jättekort, så att det inte finns svält, utan då får man bara välja. Det går att äta gröt, det är billigt, alla har råd att köpa havregryn, så att det är inte svält som förekommer. Däremot så kan det såklart vara viss fattigdom och att man inte har råd att köpa det man vill, men att det inte fanns svält. Och så fick hon ju naturligtvis rätt så mycket mothugg mot det.
Nu kanske jag har suttit och sovit här den sista stunden, men har vi gett den här frågan där mamman ett svar?
Nej, det har vi inte gjort.
Nej, jag har inte det.
Martin, du pratade ju för fan i 5 minuter.
Jag pratade ju om förverkerierna, att vi inte kunde. Man måste, om man ska lagföra någon, så är det ju samma bevis för det som alla andra brott. Och att vi gör ingripande mot dem som sköt förverkerier när vi ser och vet vilka det är. Och vi, även på Götaplatsen visiterade vi och hittade en hel del förverkerier som vi plockade bort så att de inte kunde använda.
Nej, jag såg ju en film där det stod poliser och tittade på när folk drar iväg förverkerier här i Göteborg. Men det är skitsamma. Det är väl svårt, nu har ju mycket att göra. Hur många poliser var ni som jobbade?
Det är sådana här grejer vi inte riktigt vill prata om. Men jag tror i jämförelse, om man ska jämföra med något annat, så var det väl en medelstor fotbollsmatch som i rent personaluttag vi hade kring de större dagarna där. Det är ganska mycket poliser.
Men lite där, jag tror att jag har sett det klippet du hänvisade till där, Micke, när det står en fyrverkeripjäs och brinner av. Och då är det väl någon som typ frågar, men varför låter ni den vara? Ja, jo, men vi går ju inte fram och handgripligen tar hand om det här. Vart ska vi liksom, det är inte så att vi kan få skotten till att inte brinna av. Någonstans kommer de att ta vägen.
Förverkeritårtan inne på Götaplatsen, eller? För det gick av en förverkeritårta där inne under veckan.
Ja, jag tror att det är den som jag har sett.
Då såg man inte, såg inte vem som tände den. Och sen så är det som du säger, kan vi inte släcka den eller vända den åt ett annat håll för att bli livsfarligt. Så att det var ju lika bra att bara låta den ta slut.
Men då kan vi konstatera att jag har suttit och sovit här en stund och svaret på frågan har mamman fått. Då är jag jättenöjd.
Hoppas mamma blir nöjd.
Ja, det hoppas jag. Mamma är viktiga.
Viktor, har inte du något Stockholmsperspektiv lite mer kring studentfirandet och kanske
Nej, kanske inte... det är inte, för det har sett ut ungefär på samma sätt. här. Men skillnaden är väl att det är inte koncentrerat som i Göteborg, förstår jag, så är det Götaplatsen som gäller liksom. I Stockholm har man ju med de här flaken, där är det ju, man får ju inte åka liksom på de centrala gatorna med flaken för att man har haft sådana problem. Så de kommer ju inte in i Kungsgatan och ner här, utan de blir liksom, får ju sprida ut sig. Liksom. Så det har man ju lett bort. Så att när det började fredags var det hyfsat lugnt med de första skolorna. Från att ha varit stora problem. Sen är det det här, jag personligen, om jag tog studenten och står där i min fina kostym och så kommer mina kompisar och sprutar ner det med pommack och ketchup. Jag är visst så förbannad på dem så jag vet inte vad.
Liksom, det är ketchup har jag aldrig hört innan.
Och mjöl och skit. Och,
ja, alltså, det skrev ju böter på någon som slängde mjöl på sig där. Och, ja, det var ändå bra. Jag försökte få ut att skriva lite böter.
Och sen var du ute där och då har vi mött dem med både vanliga poliser och sen har vi haft cykelpatruller ute liksom, och då glider man runt i trafiken där. Jag var själv ute och cykla och se till att liksom, nej, du ska inte hängas ut genom vindrutor eller sidorutor och sånt där. Du ska sitta bältad liksom. Och sen har vi ju varit rätt hårda när det är flak som inte beter sig. Då avflakar vi dem, då är det slut. Om de liksom sprutar öl och sånt på förbipasserande och beter sig illa liksom. Så att initialt har det varit under kontroll, ska jag säga, studentfirandena.
Men för ni har inte alls de problem som vi har, som Martin här beskriver på Götaplatsen.
Nej, man har styrt om, eller så det finns ingen given plats där alla får samlas. Utan de får gå ut vid sin skola, utspridda, och sen får de åka liksom sina flak, men inte in i den centrala stadsdelarna. Så de, och det är inte att de liksom så här, sen får samlas på Medborgarplatsen och för gemensamt härjande liksom.
Det är ju lite intressant att vi själva har skapat oss ett problem här. Jag vet inte, Martin, har det här förts på någon nivå, just det här att man kanske ska försöka
spärra av Götaplatsen, att man inte får vara där?
Ja, men problemet, vi har ju testat lite olika varianter. Vi testade ju något år och inte tillåta att man tog med sig pommackflaska in, eftersom det blir ju en hel del glaskross och det blir stökigt. Men då försvinner ju problemet ut på andra platser och kring restaurangerna på Avenyn, och det drabbar tredje man, som jag säger, de som inte har med det att göra, på ett större sätt, och vi får mer utspritt och lite svårare att jobba mot. Det blir enklare för oss att jobba och vi har överblick på Götaplatsen, så att det finns ju fördelar att de samlas där också.
Eller så blir det som i Stockholm, att det inte blir ett problem.
Ja, men vi har redan testat och då blev det ett problem.
Vi har haft stora problem, men det har varit kopplat till olika skolor just där liksom. Men vi har inte den här allmänna samlingen på stan.
Nej. För här är det inte, flaken får inte köra förbi Götaplatsen och de får inte lasta av i Heden som det var tidigare, för det har blivit glaskross på de här fotbollsplanerna. Så de måste ju lasta av lite längre bort, men det blir ändå att
man samlas där, eller?
Ja, att de kommer upp dit ändå. Visst klientel så att säga.
Ja, men något man kan förundras över, det är just det som Viktor pratade om innan, eller om det var du, Martin, är just det här. Det är ju en fantastisk dag när man tog studenten, där man skulle fira, man skulle vara glad och allt var liksom superhärligt. Och så skulle mina polare komma där och spruta ner min nyinköpta kostym med mjöl och pommack och ketchup och så vidare. Alltså, vad är det för jävla vänner man har? Det finns inte på världskartan att mina polare skulle göra.
Det är ju bara glädje där uppe. De vill ju, de kommer ju upp och liksom längtar typ efter att bli nedsprutade med pommack. Så att det är ju inte så att de blir överfallna mot sin vilja. Utan allt sker ju på något sätt i en positiv
grej. Peppes fall, han har ju betalt dyra pengar till Dressman. Det är klart att han vill ju ha den, han vill ju ha den intakt, den kostymen.
Det förstår man.
Jag menar, Peppe, förlåt att jag skrattar in, men det jag menar bara var att varför gör folk så här? Men vad fan, killar har ju väl alltid gjort, och det är absolut inget försvar, men ser bara en typisk svensexa. Liksom, vad utsätter man inte den personen? Det ska vara den roligaste dagen i deras liv. Vad utsätter man inte den personen för? Jag kan bara prata för,
fan, för min Nadine, svensexa. Det trodde jag inte att det skulle komma en boys will be boys här från dig.
Out of character, eller hur?
Ja, det såg jag inte komma.
Ja. Så det du också säger då, Nadde, det är att det är kopplat lite till ålder. Man har inga grisiga svensexer i 40-årsåldern kontra när man var 22.
Jag vet inte, vi kanske har någon som har en erfarenhet av en svensexa i äldre dagar. Men jag kan bara prata för hur min var liksom. Och fenomenet att grabbar gör oschyssta saker mot varandra är ju ganska utbrett. Så att spruta ner varandra med kampanj och ketchup och mjöl, även om det var nytt för mig, så är det ju inte liksom bara helt horribelt utifrån hur snubbar har varit mot varandra innan liksom.
Men intressant att du tar upp det för...
Jag har lite erfarenhet av svensexer. Dels var min kompis som var först att gifta sig när vi var i 20-årsåldern. Det var ju svår penalism. Vi körde ut honom, kidnappade honom, körde någon slags rysk eller tjeckoslovakisk musik tror jag det var. Han typ hade en luva över huvudet. Körde ut honom i skogen i smällkall vinter när det var snö. Han fick ett tält, en flaska whisky, några V-klabbar, och sen så körde vi därifrån. Han trodde nog att vi skulle komma tillbaka efter en stund, men vi kom tillbaka efter natten där på morgonen.
Fan, han kunde dutta.
Körde han till någon Statoil-mack och så fick han sitta med... Någon frågade personalen om vi fick binda fast han på taket och köra i någon biltvätten, men det ville de inte. Så att då blev han satt på knä i biltvätten och så avspolad, och sen fortsatte dagen med... Och sen så har jag då erfarenhet att jag faktiskt min egna svensexa här för en vecka sedan när jag blev kidnappad. Då fick jag i och för sig slita lite på hinderbanor och grejer, men ändå med stor vänlighet och grill och middag och massa trevliga saker på kvällen. Så att det var lite mer den här 40-års style. Alla bara vill ha det lite gött. Det var perfekt. Det var underbar helg för sen.
Målaren.
Ja, den var lyckad.
Målaren.
Väldigt lyckad.
Ja.
Jag hörde en kompis som berättade om en svensexa som jag tycker lät väldigt lyckad. En vän till dig inkluderad. Den här som gifte sig var väldigt förtjust i fotboll och Glenn Hysén.
Oj,
och sen, ja. Så att, ja, de kidnappade honom och sen fick han hoppa upp på ett flak där, och där satt Glenn Hysén med lite bärs och bara tjena gubben, och så åkte de runt i stan där ungefär som ett litet studentflak och drack bira ihop, och han satt och drog Göteborgsvitsar och berättade fotbollsminnen. Så den här som gifte sig, han var helt lyrisk efter sin svensexa.
Ja, Glenn tog inte
åka med, Glenn och liksom, ja, åka med Glenn och dricka bärs, det låter hur bra som helst.
Ja, det kan inte bli bättre.
Nej,
gott ända bärs.
Ja.
Nej, men det, alltså, vi måste ge Glenn en liten eloge där. Han är världens bästa på det.
Men så jävla schysst att bara säga ja liksom när någon ringer. Bara, du vet ju en grabbare, han är lite förtjust i det. Jag har lust att komma vika en lördag och sitta på ett flak och dricka några öl med oss. Ja.
Ja, jag vet. Ja. Han är magisk.
Alltså jag måste berätta vad jag, när vi ändå är inne på svensexa, så jag måste ändå berätta vad mina, jag gifte mig ju när jag var, kan jag inte räkna, men det var i alla fall 2008. 26, 27 kanske. Och alltså, ja, som Martin sa på den tiden. Och jag har ju den stora välsignelsen, brukar jag säga. Att jag har ganska många vänner och olika kompisgäng. Så jag fick faktiskt ha fler svensexer. Och på en av dem så fick jag... Jag tänker inte säga vilket gäng, jag tänker inte säga vilket sammanhang. Utan det får man bara måla upp i sitt eget huvud själv. Men vid ett tillfälle så började vi med att jag skulle... man vet att jag är inte världens bästa hand med djur. Jag har svår relation med djur. Så jag släppte ut mig på en farm, och där fick jag ett uppdrag att jag skulle dels fösa in så här kycklingar, men också en stor gris. En jättegris skulle jag föra tillbaka in. Jag var livrädd. Alltså jag var livrädd, och sen skulle jag rida. Och det ni inte har fått höra här nu, det är att i min klädsel då, som jag skulle ha på mig under hela dagen, som började med att jag skulle göra det här på farmen, rida och fösa gris, så skulle vi dessutom åka ner och övernatta någonstans nära GKs. Det fanns äventyrställe, man gjorde lite Fångarna på fortet-aktigt. Men då skulle jag också gå igenom GKs och utföra vissa uppdrag. Till saken hör att min klädsel bestod av en blå overall med träpinnar målade som dynamit som jag skulle klistra runt min mage, alltså som ett bombbälte. Det gjorde jag 2008, gjorde jag detta. Halvbra. Det blev faktiskt inget det blev ingenting. Jag trodde det här kommer, jag kommer aldrig kunna gå igenom en hel dag så här. Men det gick. Det gick. Hände inte särskilt mycket. Men när man berättar om det så får man lite ont i magen, kan jag säga.
På tal om det, hur många larm har ni åkt på där det senare många. Visar sig vara svensexor?
Herregud.
Nej. Ja.
Har ni någon som riktigt bra som vi kan dela i våra lyssnare?
Rätt mycket rånarluvor, va? Jag har haft två i rånarluvor där man ska plocka upp.
Själva kidnappningsfasen blir ofta där.
Nej, exakt. Sen hade vi en kille som de band fast honom vid Pinocchio. Precis som de gjorde. Pinocchio är en staty här vi har i Borås, är jättestor. De band fast honom och så lät de han vara där en hel dag. Till slut så bad han någon att rigga efter polisen och lösgöra honom. För han satt med riktiga handklovar. Vi fick liksom klippa upp dem.
Hej Viktor och resten av poddgänget. Jag heter Hans-Olof Öberg, är förläggare på Southside Stories och dessutom Viktors medförfattare i den eminenta Götgatsbacken. Min fråga är en fråga som jag tror att många hundälskare i storstäder ställer sig och kanske i bästa fall sådana som er. Nämligen, om jag är ute och går med min hund och den blir överfallen av en annan hund, hur mycket våld har jag så att säga laglig rätt att ta till för att freda min stackars jycke då? Påverkas det någonting av storleksförhållanden mellan hundar? Eller ja, hur ska jag helt enkelt agera? Tacksam för svar.
Ja, man kan ju, det finns ju lite olika delar där. Dels så har man ju som hundägare ett strikt ansvar över sin hund, så att man kommer ju bli skadeståndsskyldig, den hundägaren som har hunden som biter. Men sen för att freda sin jycke, då får man ju använda sig av nöd när ens egendom, som det räknas som där, blir attackerad och på väg att bli skadad. Och då får man ju använda det våldet som situationen kräver. Så att du får ju fota till hunden helt enkelt. Om det är så att den håller på och skadar och dödar din hund, får du fota till den. Helst så kan man ju, som kanske är mest störst chans att lyckas, är att få hundägaren till att kalla tillbaka sin hund. Men innan det sker, om man inte hinner, så får man ju fota till den helt enkelt. Så att, även om det känns fel att sparka på en hund, men för att avbryta det våldet, så får man göra det som situationen kräver.
Har ni varit med om det någon?
Aldrig ägt en hund.
Nej, men tänkte i tjänsten.
Nej, men jag, det där, nu fick mig att börja tänka på en gammal händelse från Dalapolisen många år sedan. Då var det en hund där, en polishundförare, hans hund kallades för Skräcken, för den var liksom, ja, det var en elak fan typ.
Det här blir bra.
Ja, och den gjorde så intryck så den hundföraren kom att kallas för Skräcken sen resten av sin hundförarkarriär, för att den hunden var så ökänd. Och så var han nere och övade då som nere i garaget under polishuset, med liksom som de övar ibland med hundarna. Och så gled garageporten upp, någon bil skulle väl ner, och sen kände väl den här hunden Skräcken någon sniff av någonting, för han stack som ett skott liksom ut. Fy där, och han bara fan, stolpa efter liksom, så ut där, och så när han kommer ut då liksom, så uppges det, då ser han liksom en gammal man som står livrädd, och så från gamlingens händer löper ett koppel upp till Skräckens käfta, där en död pudel hänger liksom.
Jävlar.
Ja, och det är en, såklart en skräck för polishundförare nu, och bara herregud liksom. Men det slutade med, enligt berättelsen då, att den här gamle mannen kom in till polisstationen med en tårta sen, för han, den här pudeln var gammal och skröplig, och han hade inte haft hjärta att ta bort den, fast han insåg att den behöver liksom, ja, barmhärtighet. Så att han tyckte att hundföraren till sist hade hjälpt honom med att få den här hunden till de sälla jaktmarkerna.
Ja,
ja, lite tur.
Annars så
sen vet inte jag hur mycket poliserna har skarvat genom åren, men så går berättelsen i alla fall.
Annars ska man anmäla den typen av saker till länsstyrelsen, som fattar beslut då om det är hundar som inte verkar vara bra, som man kanske i slutändan måste ta bort. Så ska man anmäla det till länsstyrelsen. Lite extra torr fakta där till frågeställaren.
Ja, tack.
Mycket bra. Nej, det är sorgligt om man ser sin hund bli påhoppen av en annan hund. Ja. Jag har en liten vovve i alla fall hemma. Är det ingen annan som har en vovve hemma?
No. Jag har haft en vovve hemma. Hon attackerade, hon sprang gärna iväg i skogen. Hon upptäckte ju att det fanns något roligt längre bort, mycket tidigare än vad jag gjorde. Då sprang hon och kapp någon liten sån här tusshund. En massa så här fluffig liten väskhund nästan.
Tusshund.
Så lyfte ägarna upp hunden, försöker freda från, det var en labrador, det var ingen farlig hund, men den var väldigt glad och lite för ivrig och på. Och då hoppade hon upp och så bet tag så att hon fick med sig en del av det här fluffet. Så att det såg ut som att typ hade slitit bort någon del från hunden först. Så ägarna blev helt förskräckta och jag också. Jag tänkte, herregud, vad ska hända nu? Men då var det bara lite så här extra fluff som försvann från hunden. Så att vi kunde ändå skilja som vänner, jag och de andra hundägarna. Men det var lite läskigt för alla parter.
Mm. Så är det, håll era hundar kopplade så blir
ja,
det bra.
Exakt.
Ja, tack.
Det gjorde jag.
Säger alla som är hundrädda får jag representera. Håll ja. Era hundar kopplade.
Och nu i sommartider kan vi passa på och kan man inte säga nog många gånger, lämna för hela friden inte era hundar i bilen. Det blir varmt väldigt, 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 väldigt fort.
Gäller det även era barn?
Ja.
Ja, verkligen. Också gäller,
sjukt att det behöver sägas.
Allt mer levande,
jo, det
lämna
det,
inte
det händer varje år. Det är bedrövligt. Men så är det. Ja. Ja, det var ett härligt avsnitt idag tycker jag, boys, faktiskt. Mycket bra, till och med Glenn Hussein kom in på ett hörn och Zlatan kom in på ett hörn och massa svensexer och allt möjligt här. Mm. Ja, mycket trevligt. Men som sagt var, vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt rungande avsnitt. Så ha det så gött fram till dess då. Ha det, ha det!
Hej då!
Ha det bra!
Hej då!
Hej! Let's be careful out here.
Hur var det här då?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.